P3, Sveriges Radio.
Jag heter Lena Wiman och jag arbetar som ridskolechef och har gjort det sedan 1989. Så jag håller på många år. Jag är också dressyrdomare upp till intermediär 1. Och jag är tävlingsryttare och rider upp till Grand Prix.
Det här är Ridpodden.
Ska vi säga något kort om Överby här, hästsportförening. Var är vi, var ligger den någonstans i vårt avlånga land?
Den ligger en och en halv mil utanför Stockholm, norr om Stockholm, i Sollentuna kommun. Och den har funnits här i Sollentuna sedan 1975. Det här var en typiskt 70-talsridskola, slitna stall. Lerigt, utedass och som det brukade vara på 70-talet, 80-talet. Men som har fått ett jättelyft. Hästmaterialet har ju blivit bättre också. Man har haft mer tid att lägga på hästarna och utbildning. Och självklart då har ju ryttarmaterialet också blivit mycket bättre.
Hur då?
Jo, jag gör ju alltid så när jag köper nya hästar att jag grundutbildar dem först ihop med en viss andra i personalgruppen. Och sen gäller det att bygga upp ett bra ryttarmaterial. Så ryttarna kan hjälpa till med fortbildningen ihop med instruktören. För att om man inte har bra ryttare som kan underhålla hästarna, då är det ju så att personalen måste sitta hela tiden och rida på dem och det är ett slitage. Så att det gäller att få ett bra grundmaterial med ryttare som är engagerade och liksom vill hjälpa till med sån här fortbildning. En del sker på lektionstiden så att säga. Men sen har jag många elever som rider även för mig privat på förmiddagar och morgnar. Och som också arbetar hästarna själv efter en planering som vi har gjort tillsammans. Det beror på lite hästens ålder och lite hur länge den har varit på ridskolan. För jag räknar med att det tar minst 2 år innan en häst kan fungera som en lektionshäst och läromästare. Så att minst 2 år, ibland mer beroende på om de är väldigt unga när de kommer hit. Så att det är en blandning och det är ju väldigt utmanande för ryttarna också att få hjälpa till med det här. För i framtiden så kanske skaffar sig en häst eller så. Då har de varit med på den här resan flera gånger med olika sorts hästar. Så att det är också en utmaning för alla andra ryttare på ridskolan som vill bli bättre. Att de vet att det finns en framtid där de kan också hjälpa till med det här arbetet.
Kan du beskriva när du är ute och letar? Vad tittar du efter när du letar hästar hit?
De ska ha ett gott hjärta. De ska liksom tycka om människor. Jag tittar inte så himla mycket på exteriören utan mer som hur hästen är som individ. Och de flesta hästarna passar faktiskt som lektionshästar och läromästare. Det är väldigt få hästar jag liksom har behövt byta ut. Utan man måste forma dem in i verksamheten och flocken. Så tycker jag de ofta trivs väldigt, väldigt bra. Så egentligen är det inga speciella hästar. Utan man får prova dem fram och känna om de verkar trivas med det här arbetet. Och jag tycker ofta de flesta trivs väldigt, väldigt bra. Mm. Ja.
Hur lång tid tar det innan du vet liksom, om de kommer funka eller inte? När de har kommit hit? När vet du?
Ganska tidigt. Ett par månader så känner jag ofta på mig om det här kommer funka. Däremot då får man ofta börja avgöra hur lång invändningsperiod de behöver ha. För 2 år är minimum. Så att ibland kan det bli kanske till och med 4 år. 5 år innan de kan gå på de lektionerna där ryttarna har mest ostadig sits och balans. För det brukar vara det som ställer till att de blir lite oroliga när de inte kan sitta stilla på dem. Men ja, jag har väl bytt ut. Jag har ju köpt väldigt mycket hästar under åren. Men jag har nog bara bytt ut kanske 8-10 hästar max.
Och vad är det som inte har funkat då?
Nej, då är det att de har varit för viktkänsliga. Ofta och inte liksom klarat ostabila ryttare och blivit lite rädda då när de har tappat balansen. Så det är ofta det som brister.
Vad är det roligaste med att köpa in hästar tycker du?
Alltså, man köper en lerklump som man ska forma. Och det är, alltså, det är samma, oavsett om det är hästar eller människor som man får att undervisa och utbilda. Det är helt suveränt. Det är så roligt att se vad man kan skapa av den här hästen. Vad man kan göra av den. Och även samma är ju med elever. Att få en elev och känna hur man kan få den att växa. Det är jätteroligt. Så att det är det som driver den framåt hela tiden. Och vill jag göra om samma sak. Även om det är en lång process.
Innan jag slog på micken här så började vi prata lite om just utvecklingskurvan för ridskoleryttare. Och kan inte du berätta lite vad det var vi pratade om?
Jag delar in det i två delar. Man utbildar dem i sits och balans. Det är en del, och en andra delen är kommunikation. Och bägge delarna är väldigt beroende av varandra. Så att ryttaren måste ha en viss egen balans. Och en ganska strukturerad kontroll på sin kropp. För att kunna lära sig och ge hästen de här signalerna och hjälperna som den ska sen lyssna på, så att säga. Så att det går hand i hand de där två sakerna. Och det går inte liksom att bara jobba med det ena, utan man måste växla mellan de här två olika systemen hela tiden. Och det är väl det som tar så extremt lång tid att göra, att lära ryttaren att få balans. Och kunna sitta på ett korrekt sätt så att de kan komma åt den här kommunikationen. Och det är där många gånger som kanske ryttare tröttnar. För de tycker det är liksom, det är inga kanske mätbara resultat på en gång. Men det är liksom det som är själva grunden. Och om man hoppar över den så faller huset till slut. Man måste liksom få en stabilitet där. Och när det gäller kommunikationen så är det ju att man måste kunna dela upp hjälperna. Man måste ju kunna ta en hjälp i taget för att kunna behålla den här sits- och balansdelen. Och sen kunna koppla ihop det. Och sen är det så att rätt som det så fallerar det lite. Och då måste man backa tillbaka och repetera det här om och om igen. Så det är ett hårt arbete. Och det tycker jag är väldigt viktigt även för privata ryttare, som jag dömer också då, eftersom jag är dressyrdomare.
Säg så här att man sitter till häst och märker på hästen att den blir förvirrad, att jag ger flera hjälper samtidigt. Hur backar man tillbaka? I vilken ordning ska jag starta om jag märker att nu sitter jag och gör massa olika saker på en gång?
Det viktiga är ju att du har ett mål. Vi är väldigt, alla våra ryttare som rider på ridskolan har mål, och det har de gemensamt ihop med sin instruktör. Så en gång per termin har man teori, och då går man igenom de här målen. Vad vill jag på kort sikt, vad vill jag på lång sikt? Det behöver inte vara tävlingsmål eller så, utan det kan vara mål som jag känner att jag dels kan uppnå inom rimlig tid och som jag skulle vilja i framtiden. Och det är viktigt då när jag jobbar mot de här målen just att jag har en förmåga, jag som ryttare och ihop med min instruktör, att när jag känner att det är någonting som inte funkar, att gå tillbaka och börja och jobba om med till exempel balansen, kontrollera, sitter jag som jag har tänkt mig? Sitter jag liksom där hästen vill att jag ska sitta? Kan jag sitta still när hästen rör sig? Och sen börja bygga upp systemet igen så jag kan hitta tillbaka var det fallerade någonstans. För ridning är inte så att det plötsligt fallerar en lektion. Utan det fallerar ju under en längre tid. Med små grejer som jag kanske inte riktigt upptäcker. Och inte kanske min instruktör upptäcker heller. Och då gäller det ju att gå tillbaka och försöka se var det började någonstans. Och jag tycker aldrig att man kan säga att ridning, att man går bakåt i ridning. Det är många som säger jag har gått bakåt, men det gör man inte. Utan ridutbildning och ekipageutbildning, det handlar om, tycker jag, som en stege eller som en trappa trappa uppåt. Man får lite aha-upplevelser, det funkar jättebra, det blir en trappsteg upp. Och sen kommer man liksom på ett trappsteg där man måste mogna i det man har lärt sig och den balansen man har fått. Och växa ihop där innan man kan ta ett trappsteg till upp. Och ibland är de här trappstegen väldigt utdragna. Det beror ju på hur högt upp man har kommit i utbildningen. Och då uppfattar många det som att de går bakåt istället. Fast de egentligen stabiliserar det trappsteget som de har klivit upp till, så att säga. Så där försöker jag förklara att bakåt går man väldigt, väldigt sällan. Utan det är kanske att man stabiliserar sig. Men uppfattar det då som inte en kurva uppåt.
Det är ju en väldigt tröstande tanke, faktiskt. Tror jag för många.
Ja, alltså det är väldigt viktigt att man tänker på det. För att om man gör ett uppehåll i ridningen, då är det klart att man måste hoppa ner några trappsteg och börja om. Men håller man hela tiden igång sin ridning, då är det inte så att det plötsligt inte funkar. Utan det är ju också så att ju högre upp på stegen man kommer, desto längre stabilitetssteg behöver man vara på. Och när man är i de där stabilitetsstegen så är det väldigt viktigt att man hela tiden tänker tillbaka på vad var det jag hade för mål innan jag kom upp till det här trappsteget. För att lära sig rida är ju väldigt mycket så att man kanske tänker på att det har med hästen att göra. Det är hästen som utbildar ryttan och sådär. Och det är det ju inte på en ridskola i alla fall. Utan det är ju faktiskt ryttaren som utvecklar sig ihop med den hästen man har. Så det är också viktigt att man önskar då på en ridskola, kanske önskar till instruktören vilken häst som är lämpad just för vilket trappsteg man står på. Har man till exempel väldigt svårt med att sitta still på hästen och har en period där man är spänd i kroppen och så, då ska man ju försöka sitta på hästar som till exempel är lätta att sitta på, där man kan träna balansen. Är man i en period där man är liksom spänd i armarna, då kanske man ska sitta på hästar som man inte behöver hålla igen så mycket eller använda så mycket tygeltag på. Så att man alltid liksom känner efter själv i kroppen, vad är det jag behöver träna på just nu? Och det är ju det som är så extremt fördelaktigt att rida på en ridskola. Att du har så många olika hästutbildningsmaterial att välja på.
När du ställer dig i ridhuset eller på ridbanan och sätter igång lektionen, hur skulle du vilja beskriva dig själv som instruktör?
Ja, jag är väldigt engagerad som instruktör. Jag vill verkligen att alla ryttare ska bli bättre. Jag tycker det är jättekul att undervisa. Jag är väldigt grundlig. Jag jobbar väldigt mycket med grunden och jag går direkt tillbaka om det är någonting som jag tycker har fallerat. Jag är väldigt envis som människa och det smittar av sig på mina elever, så de blir också väldigt envisa på ett positivt sätt. Och jag tror att jag har lätt att få med mig ryttarna på banan genom att jag själv är ryttare och tävlar på hög nivå. Och jag har också gjort resan helt själv. Jag har inte haft några hästintresserade föräldrar eller sponsorer eller något, utan jag har tagit mig dit jag är idag på egen hand. Och jag tror att jag ger ett hopp till ryttarna om att det fungerar om man verkligen lägger ner tid och vilja på det man gör. Och jag har lätt att se varje ryttares behov och jobbar väldigt individuellt med ryttarna fast de rider i en grupp.
Mm. Hur gör du det?
Jo, man måste ju ha ryttare indelade i grupper på en ridskola. Men ridning och utbildning, det är individuellt. Så att oavsett om du rider i en grupp med 5 eller 10 eller 15 ryttare, så är det en individuell utbildning. Du måste ha en grupp som kan rida samma gångarter ofta, alltså så det inte blir för stor skillnad. Men det är väl egentligen det enda. För sen är det en individuell utbildning av varje ryttare. Så det är inte gruppen man utbildar, utan det är ryttarna fast i en grupp. Så att Det är absolut inte svårt att ha olika ryttare i en grupp. Och det är inte så att bara för att det kommer in en sämre ryttare i min grupp så blir jag sämre som ryttare. Utan en duktig instruktör kan se varje individ och utveckla den utifrån vad den har för behov. Och också kunna sätta den på hästar som ger ryttaren det den behöver.
Vilka är dina bästa knep där, tänker jag, just för att verkligen för att se varje person? För att du har ju ändå, det är ju inte en privatlektion. Det är ju ändå en begränsad tid och det är många ekipage samtidigt.
Alla har ju sina individuella problem så att säga att arbeta med. Och det är inget svårt att följa upp även om man har 11-12 ryttare. Det har ju med intresse och engagemang att göra. Och också få ryttarna att förstå att de måste jobba själva med det. Det är inte jag som står och vill att de ska lära sig det här, utan det är något de måste vilja själv. Och instruerar jag eleven, då vill ju jag att eleven så att säga gör sitt jobb. Och när den kommer nästa varv så ska jag kunna följa upp det ryttaren har gjort.
Finns det någonting som du alltid gör som instruktör eller som pedagog?
Ja, jag har ju min grundplan. Jag har ju en väldigt strukturerad grundplan med vilka saker som måste liksom fungera innan jag går vidare. Och jag går inte vidare med en ryttare om jag inte ser att det fungerar. Sen är det ju så att idag är ju människor allmänt stressade. De stressar hit och de stressar dit, va? Och det där är också en viktig sak, att du måste ju som vara mentalt där när du ska lära dig rida. Kommer du till stallet så måste du vara där på stallet. Du kan inte vara i huvudet någon annanstans. Utan den här mentala biten är också väldigt viktig. Och ibland kan man ju se i människors liv att de är inte riktigt mottagliga för att gå vidare just då. Och då är det ju också viktigt att ha den kommunikationen att vi kanske måste landa lite grann för att du ska vara mottaglig igen. För det där smittar ju ofta av sig på hästarna och då blir ju inte hästen så lätt för ryttaren att jobba med heller. Så att det är ju både den fysiska biten med sits, balans, kommunikation, men också den mentala biten. Och i ungdomar idag har ju ofta de har ju ganska jobbigt, unga tjejer, och där gäller det att känna av liksom, hur mycket krav kan jag ställa på dem just nu, hur mår de, vad kan jag hjälpa dem med för att det här ska vara roligt, för det är ju jätteviktigt. De ska ju vilja det här och jag är ett verktyg att hjälpa dem dit.
Om du märker att någon har en riktigt dålig dag på det sättet att ryttaren blir frustrerad eller liksom arg, besviken på hästen, vad gör du då?
Ja, det kan hända. Det händer dock väldigt sällan, ska jag säga. Men visst händer det att man ser att det blir en viss frustration. Och då är det jätteviktigt att tala om att jag som instruktör ser att idag är det inte en jättebra dag. Jag tror att du behöver idag egentligen släppa stigbyglarna, sätta dig ner, känna vad du har din kropp och undvika lite kommunikationen så att du slappnar av. Och det är ju lite samma sak om de sitter av och känner sig missnöjda med sin lektion, att de tycker de inte har presterat någonting. Där är det ju också väldigt, väldigt viktigt att man tänker igenom, vad var det, varför blev det så här? Kom jag för sent? Var jag inte färdig i kroppen? Hade jag en dålig inställning till den hästen jag skulle ha? Att analysera är bra, men analysera och släpp. För ridning går inte att grotta ner sig, utan det är här och nu. Och ibland kan man inte förklara saker. Ibland blir det som det blir. Men det är en lärdom också.
Att alla ska känna sig välkomna på ridskolan är viktigt för dig. Varför det?
Det här är ju ett utbildningsställe och ofta en stor fritidsgård. Och jag tycker att känna sig välkommen och behövd är jätteviktiga saker i dagens samhälle. Så att vi jobbar väldigt mycket med att man ska känna sig välkommen och att vi ser alla.
Men det har ju, alltså ridskolan som plats, med ridskolor är naturligtvis olika, men det har ju ändå funnits problem på ridskolor under många år, med liksom hård, tuff stämning där alla faktiskt inte får vara med. Hur jobbar ni för att bryta det? Jag tänker liksom i värdegrunden och så, vad går värdegrunden ut på?
Värdegrunden går ut på att alla är välkomna. Oavsett vem man är så är man välkommen, bara man vill väl med hästen och lära sig hästar. Det är därför man kommer hit, så att säga. Sen är det självklart att man får nya kamrater och allting sånt också. Man hittar ju kamrater för livet genom ridskolan som man lever vidare med, även om man sen inte fortsätter med hästar. Men det här att vara synlig i stall är ju väldigt viktigt, för att då man ser ju och hör om det händer någonting. Där kan man ju redan gå in och ta diskussionen när det händer, va? Barn och ungdomar kan kanske inte leva sitt egna liv i stallet, utan det bör finnas personal och ungdomsledare och kanske de som har varit med längre som så att säga har en liten kontroll på hur allting sker. Och man måste visa att vi är intresserade att andra är här. Vi måste vara öppna, men här gäller vissa regler som man måste förhålla sig till.
Men du som har jobbat nu i ganska många år, alltså det här med prestationsångest, tycker du att du ser mer av det på något vis nu än för 15 år sedan?
Absolut. Väldigt mycket mer prestationsångest. Och problemet är att ryttare, oavsett ungdomar eller vuxna, framförallt ungdomar, de förväntar sig större resultat utan att de tycker de behöver ge någonting. Och det funkar inte med hästar, utan hästar är, ska du få ut något av det så måste du ge lite också. Och är man inte liksom färdig i sin kropp, är man inte färdig i sitt huvud, har man inga mål, då sätter man upp ett mål för sig själv som inte är man når inte det målet, och då blir man frustrerad. Det är ofta då man också kanske inte alltid är helt schysst mot hästen.
Men vad kan det vara för resultat som folk tänker sig att man ska uppnå?
Ja, man vill vara som alla andra. Man vill jämföra sig med varandra. De som är i samma ålder ska rida lika bra, så att säga. Man jämför sig ofta med de som kanske har ridit längre och kommit längre. Istället för att ha dem som förebilder så vill man vara där nu liksom. Så att det är väl det som tror jag är det svåraste, att man jämför sig för mycket med varandra.
Men ligger det inte också lite i själva ridskolans natur med gruppindelning och man vet vilka hästar som anses vara lite svårare och sådär, att det blir att man jämför sig oavsett om man borde eller inte?
Ja, det är ju tyvärr så att man jämför sig, och det är vissa hästar som till exempel ut och tävlar, ja, då är de liksom finare eller bättre än de andra hästarna och så vidare. Och det kan ju vara så att man, när man kommer på det utbildningssteget så är den hästen jättelämpad att rida. Men den kanske inte alls är lämpad när jag är någon annanstans i den här stegen, för den är så svår så att det enda jag får göra det är att försöka hålla mig kvar. Och då blir det ju inte bra ridning. Så att absolut så är det ju det. Och gruppindelningen, vi har ju självklart gruppindelningen med olika nivåer. Dels ett gruppmål men också då individuella mål. Så självklart blir det ju en jämförelse. Det blir det ju. Men jag tror att när man kommer så långt så att man börjar se sin individuella utveckling som viktigare än gruppens utveckling, då har man kommit väldigt långt i ridningen. Och det är ju egentligen då man börjar tycka att det spelar liksom ingen roll vilken grupp man rider i, utan man rider för sig, sin instruktör och hästen som ett team.
Du fick ju en utmärkelse förra året som årets ridlärare. Vad betyder det för dig?
Det betydde jättemycket. Jag blev superglad. Jag var jätteglad för det de hade skrivit om mig. För att Man vill ju inte skryta om sig själv, men jag tyckte faktiskt att det de skrev stämde väldigt bra. Jag kände igen mig i varenda ord. Och det är ju en utmaning att gå in och vara engagerad i ridhuset eller ut på ridbanan dag ut och dag in, år ut och år in, och känna det här engagemanget som jag verkligen vill känna. Ibland behöver man lite extra bensin, så att det fick jag verkligen. Det var super, super kul.
Mm. Det var ju en väldigt lång motivering som dina elever här hade skrivit. Men var det något särskilt där som fick dig att känna extra glad?
Nej, men det var väl just det här som stod i nomineringen, att de verkligen känner att jag ser varje elev, och det vill jag ju verkligen göra. Och att det tyckte jag var, det är ju det jag vill, att de ska känna, att de ska känna sig ensamma med mig när de rider.
Jag såg i en intervju med dig tidigare att du har sagt att du tycker det krävs ett stort mått av horsemanship för att kunna vara en bra ryttare. Hur menar du då?
Alltså horsemanship, det är ju att förstå hästen och kunna läsa av hästen. Och det är ju så att det här är ju en levande varelse. Det är ju ingen maskin man kommer att hoppa upp på. Den har ju också bra dagar och sämre dagar, precis som vi människor har. Och för att kunna lära sig att rida så måste man förstå vissa beteenden hos hästen. Och kan man inte förstå de beteenden, då har man liksom inget, kan man inte få något samarbete med hästen. Så att jag tycker att tid i stallet är jätteviktigt. Oavsett om du rider en gång i veckan, så måste du försöka komma i tid till ridskolan. Att där du har lite tid med hästar. Om hästen går lektionen innan, finns det ofta andra hästar. Där man umgås med hästen, är mer än borsta på den, försöker lära känna hästen som individ. De barn och ungdomar som är väldigt mycket i stallet flera dagar i veckan, jämförbart med de som bara kommer och rider en dag i veckan, de utvecklas ju mycket snabbare. Och det är ju inte för att de rider mer, utan det är ju för att de är med hästarna. De ser ridning, de sitter på läktaren och tittar, de sitter i kafeterian och tittar. Och de lär sig av att se och höra, och kan sedan ombilda det i praktiken när de själv sitter på hästen.
Men det här att kroppen ska vara igång, på vilket sätt då?
Jag ger ju ryttan väldigt mycket hemmaövningar för att de ska bli koordinerade i sina kroppar. Vi pratade lite om balansen, som är jätteviktig. Och balans kan du ju träna utan häst. Det finns många redskap, men du kan stå på ett ben ett tag och träna balansen och hitta en liten koordination hemma. Stretch är jätteviktigt. Vi har en stretchprogram som vi vill att ryttarna gör innan de sitter upp. Och sen har vi också ett stretchprogram vi vill att de gör när de skrittar fram hästarna. Sen en annan viktig sak, det är ju kroppskontroll. Att man kan så att säga röra höger hand utan att röra vänster hand. Och mycket av ridning går ut på att man använder samsidiga hjälper. Alltså använder lite mer höger skänkel och höger tygel samtidigt. Men också diagonala. Och det är väldigt svårt för ryttare att göra. Eller diagonalt är mycket svårare än samsidigt. Så att man kan till exempel borsta tänderna varannan dag med höger hand och varannan dag med vänster hand. Så det här behöver inte ta tid i livet, utan det kan man göra liksom vanligt i vardagen. Sen finns det ju självklart mycket andra bra grejer, yoga och sånt som man kan också. Men framför allt, lägg in det i vardagen.
Men det låter ju som när du pratar nu att det finns ett tankesätt här att man är ryttare hela tiden. Inte bara när man sitter i sadeln. Är det så?
Oavsett vad man vill så har man ju ändå valt att rida. Och någonstans så vill man ju självklart bli bättre. Man anmäler sig ju inte till ridskolan och tänker att ja, jag åker dit och sitter av en timme. Utan man vill ju bli bra. Och då kan jag känna att om man ändå har bestämt sig för det och vill det, så tycker jag att man inte ska göra det halvhjärtat, utan det är så enkelt att göra lite till och lyckas mycket bättre. det är ju inte hästen som gör ett dåligt pass, utan det är ju ofta ryttaren som påbörjar det dåliga passet och kanske hästen hänger med.
Jag tänker om du skulle försöka sammanfatta dina tre bästa tips för att få ut mesta möjliga av varje lektion, av tiden i sadeln. Vilka skulle det vara då?
Tre tips. Mm. Det är: var uppvärmd. Ha en egen plan. Vad behöver jag träna med min sits idag? I den här perioden jag är nu. Vilka kommunikationsbitar måste jag göra? Vet du inte? Är man lite yngre eller inte har ridit så länge så kanske man inte vet. Fråga instruktören då. Vad tycker du att jag ska vara mest noggrann med? Och inte bara sitter upp och låter tiden gå. Och sen att man under ridpasset försöker vara med här och nu. Och släppa andra mentala grejer som kanske spökar i huvudet. Här jag är här och nu med hästen och instruktören. Många säger ju att de har mycket i huvudet när de kommer till ett ridpass. Det går inte att tänka på något annat när man sitter i sadeln. Det går liksom inte. Och det tycker jag är underbart att det funkar så. För det är verkligen sant. Att sitta upp på en häst, där det tar bort allt annat. Och man måste vara här och nu. Men ibland kanske man måste slänga lite grejer undan innan man sitter upp som spökar lite i huvudet. Så det är nog mina tre bästa tips för att få ut den optimalt av den här ridlektionen.
Mm. Ibland så kan det ju vara att när man sitter upp så har man en tydlig plan. Men sen någonstans där så börjar man liksom tappa och fara iväg och märker att man, ja men som du säger, att det blir lite att man åker med och kanske inte är så nöjd, men så blir det svårt att göra något åt det. Hur kan man göra då?
Halkar man iväg och man känner att nu är jag inne på fel spår, då är det första ju jättebra att man känner det själv. För det är kanske så att man känner det fast instruktören inte uppfattat det än. Så att då tycker jag att det är jätteviktigt att andas några andetag och börja om. Det är bättre att känna att jag försökte göra en omstart än att sitta av och känna att jag gjorde ingenting. Mm. Starta om med benen, släpp ut benen och lägg om benen igen. Och känn att du hamnar rätt. Gör liksom en omstart. Det behöver inte vara långa tyglar alltid. Det kan bara vara så att jag släpper loss en kroppsdel. Och så börjar jag om med kroppsdelen. För ofta har jag fastnat någonstans i kroppsdelen. Så det är inte att hästen dissar. Utan det är att hästen uppfattar inte signalen.
Men vi pratade lite om det förut. Att det kan finnas en frustration ibland hos ridskoleryttare över att tiden i sadeln är så begränsad. Och att man kan känna att det finns också en begränsning i hur bra man faktiskt kan bli som ryttare. Att det är så här, ja, på ridskolan kan man bli så här bra, men med egen häst kan man bli liksom upp till månen ungefär.
Ridskolan sätter inga begränsningar. Och du kan bli precis hur bra som helst på en ridskola. Om vi pratar om Stockholms ridskolor så finns det ju jättemycket möjligheter att gå vidare och komma ut och tävla på ridskolans lektionshästar. Där kan du komma hur långt som helst. Och det finns liksom inget tak. Så att det där är bara en gammal myt skulle jag vilja säga. Eller kanske en ursäkt för att man inte själv vill lägga den tiden som man bör lägga för att bli bra. Så att jag håller inte alls med om att det finns något tak eller begränsningar. Det är bara du själv som sätter själva begränsningen.
Blir du nu sugen på att lyssna på mer om ridskoleridning så kan jag rekommendera ett annat avsnitt av Ridpodden med Christian von Krusenstjärna. Det här avsnittet med Lena Wiman var inspelat i januari 2018.
P3, Sveriges Radio. P3.